Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer nu, det är del 3 av Svenska folkets historia. Och vi har tidigare bearbetat stenåldern och bronsålder och första hälften av järnåldern. Och det här program 3 ska vi börja med ungefär Kristi födelse, eller i den europeiska medeltiden, 400-500 år efter Kristus. Med mig i studion har jag historieläraren Mikael.
Ja.
Efternamn skulle du fylla på.
Ja, Ranelius.
Ja. Och du ska hjälpa mig och föra oss framåt i den här tidsresan i Sverige. 400-500-tal, det kallas i Europa för folkvandringstid. Och är alltså den senare delen av vår järnålder. Då kommer germanska folkstammar österifrån och tränger in i Europa. Och jag tror att det lite beror på att mongolerna breder ut sig och det blir, man flyttar på sig.
Hundarna, Attila och gäng.
Får vi hit till Sverige några nya folkgrupper då?
Ja, det är snarare tvärtom. Sverige under folkvandringstiden, det är inte ett ställe där man vill vara. När Rom håller på, Västrom håller på att falla sönder ner på kontinenten, då är det snarare dit man vill flytta och plundra och ta för sig av landområden.
Så vi är en del av den här folkvandringen, kan man säga det?
Ja, det finns väldigt tydliga kopplingar mellan nuvarande Sverige och Romariket. Bland annat så finns det ju många belägg för att svenska krigare åkt ner och stridit för Rom i den romerska armén och i många fall säkert också mot Rom.
Och då hade man krigsbyte med sig hem då sen, eller bosatte man sig där nere?
Ja, nej, men det finns återvändande legionärer och andra som har kommit. Det ser vi ju bland annat i de här väldigt, väldigt rika guldfynden som man har gjort i Sverige från den här tiden, folkvandringstid. Och det här guldet kom ifrån Rom. Det är ju romerska
mynt. Men varför vill man inte vara i Sverige vid den här tiden då?
Jo, det kanske man vill. Men om inte annat så det som hände på 500-talet, alldeles slut av folkvandringstiden, det är att det blir fruktansvärda naturkatastrofer. Det är ju vulkaner som får utbrott någonstans i världen. Och vi får missväxtår här mellan, jag tror att man har räknat ut att det är mellan 536-540. Och det är det här som då ska gett upphov till de här gamla berättelserna om fimbulvintern, då solen aldrig syntes på himlen. Sen kommer dessutom pest in i Europa för första gången förmodligen. Den så kallade justinianska böldpesten, och den slår...
Det är det med Bysans då?
Ja, precis. Det är den östromerska kejsaren Justinianus. Och man har väl kollat det här, mätt upp arkeologiskt, tittat på pollenanalyser, hur mycket mark har varit uppodlat. Det man ser är att det dippar nog fruktansvärt här 500-talet. Hälften av människorna som bor i nuvarande Sverige dör. Eller försvinner någon annanstans. Så det är inte roligt ställe att bo på här uppe vid den tiden. Ja, kanske inte i Västeuropa heller för den delen.
Nej, och då igen då, vi ser att som förr då fick vi folk hit där, för det blev lite för mycket folk längre söderut. Och nu var det vår tur att dra iväg till lite bättre trakter.
Kan ha varit så i många fall, ja.
Vi pratade ju om i de här germanska grupperna, då trodde jag då att eftersom det fanns goter där, svear vet jag inte, men då tänker jag, var det svear och goter som kom till Sverige under folkvandringstiden? Men så låter det inte på dig.
Nej, alltså svear, folket Suiones nämns ju år 98 av den romerska skriftställaren Tacitus. Och det får man ändå anta att det rör sig om svearna eller deras förfäder. Goterna vid den här tiden, de bor i nuvarande Polen, vid Wisła, floden Wisła. Och det här är ju intressant, det här är en väldigt kontroversiell omdiskuterad fråga om goterna kom från Sverige. Och det är en sån här typisk dispyt som nog kanske aldrig får sin lösning. Enligt goterna själva, när de satt på 500-talet och skrev ner en historia, då sa de att de kom från ön Skansa. Men hur mycket sanningshalt det här har, det är omöjligt att säga. Men det finns ju en språklig koppling mellan ordet got och även göt, då naturligtvis som Götaland. och även Gotland, gutarna på Gotland. Men vilken koppling exakt det är, om goterna verkligen kom därifrån eller om människor i nuvarande Götaland och Gotland antog en gotisk identitet, det vet vi inte, det är höljt i dunkel.
Men de här svinonerna, eller vad det kallas?
Ja, svinonerna, ja.
Ja, de vet man inte var de kom. Alltså, är det någon kultur som utvecklades i Sverige då? Som
ja.
Den gruppen att heta?
Ja, förmodligen. Det är den äldsta spåret vi har i alla fall. Det är ju där, alltså, för nästan 2000 år sedan så pratade Tacitus om det. Sen har man ju kritiserat Tacitus naturligtvis, för han besökte aldrig de här områdena. Han var ju aldrig här uppe och pratade med människor, utan han har ju fått informationen från andra hand och tredje hand och fjärde hands källor och så.
Ja, det finns väl fler exempel i historieförfattare som vill förstora sin egen kunskaps eller ha något intressant att berätta. Så ibland blev det väl en blandning mellan fakta och saga.
Absolut. Så här gäller det att vara väldigt källkritisk då.
Ja, och det är svårt eftersom...
Ja.
Vi har i alla fall fått två begrepp, svear och goter, i det här.
Ja, och götar dem.
Ja. Men de här goterna, var de nu kommer ifrån, de vandrade ju sen, vi pratade om östgoter och västgoter.
Ja.
De vandrade ju över hela Europa.
Ja, precis. Goterna är en av de här mest framgångsrika folken under folkvandringstiden. De sprider sig först alltså från nuvarande Polen till ända ner till... Det är väl Dnieper i Ukraina, och faktum är att jag tror det bor goter på Krim ända in på 1700-talet faktiskt. Då dog de sista gotisktalande människorna där. Och de här kommer ju in och tar över sen i det som en gång har varit det västromerska riket och skapar egna riken. Du nämner ju västgoten och de hamnar i Spanien till exempel. Och vi har ju östgoten eller ostrogoterna i Italien.
Men de dör också ut, alltså i alla fall rent språkligt.
Ja, de man kan säga att det här är fortfarande ganska få, det är väl åtskilliga tiotusentals goter, men de bosätter sig i områden där det bor miljontals romansktalare, så de här blir ju assimilerade i den gamla romerska befolkningen och börjar prata någon form av latin och så sen utvecklas till spanska och italienska och de andra språken.
Ja, och vi ser ju... Ja, inte samma utveckling, men den som har makten anger tonen. För jag menar, hela Sydamerika idag är ju spanskt eller portugistalande.
Ja, så är det.
De indianska språken är väl mer eller mindre utdöda. Det finns säkert spillror kvar, men det är... Ja.
Och spanska dominerar ju helt klart, tror jag.
Men när ska vi se då, jag hade ju hängt upp det här att jag skulle få någon koppling till svear och goter och Sverige och såna här saker.
Ja.
Men det fanns det ju inte då.
Ja, det kan ju mycket väl vara så att i och med att vi vet att man har haft kontakt med kontinenter, både med Rom och de andra germanska grupperna, så det är mycket väl så att de här goterna som är och härjar, bland de här kan det ju ha funnits människor från nuvarande Sverige. Det är rimligt att anta.
Det är rimligt. Så vi säger i alla fall att svear och goter, det är början på svenskheten, eller svenska?
Ja, alltså ordet svensk, det är ju en genitiv form av svear, alltså svensk, det som tillhör svearna, eller sveonerna då.
Du, men folkvandringstiden är ju en del av järnåldern här i Sverige.
Ja.
Vår medeltid har ännu inte börjat. Men det finns också någonting som heter vendeltid som jag har stött på. Jag begriper inte vad det är för någonting. Vad är det för någonting?
Ja.
Vendeltid.
Ja, det är en väldigt spännande tid. Den är ju döpt efter de här rika fynden i Vendelsocken norr om Uppsala, där man har hittat enastående härskargravar, båtgravar. Man har grävt ner pampiga båtar och lagt ner de här, ja, det är män som, så vitt vi vet, bara män som har begravt sig de här, med deras tillhörigheter, vapen, hästar och hundar och... dyrbara kläder och allt vad de nu har ägt, och sen har man skottat igen det här. Och det här är ju en tid som följer på folkvandringstiden, då nya eliter uppenbarligen etableras i det som kommer att bli Sverige. Inte minst ser vi det här i Mälardalen, men vi har ju också tecken i Götalandskapen på att det blir starkare hövdingadömen eller kanske till och med småkungadömen. Och de här har ju också kontakter med brittiska öarna bland annat. Intressant nog.
Att det får ett eget namn, det har sitt berättigande enligt dig som historiker.
Ja, för nu går vi från en ganska turbulent tid där mycket av det gamla stöps om. Och sen har vi den här krisen på 500-talet som jag nämnde då. Halva befolkningen verkar ha dött antingen i svält eller pest. Och det samhälle som sen växer fram, det vi kallar det vendeltida samhället, det förebådar ju vikingatiden, kan man säga.
Jag ska hålla alldeles strax och vända mig till vikingatiden, men innan jag går dit, så apropå olika då begrepp som jag inte har förstått betydelsen av. Det här var vendeltid. Ett snarlikt ord, det är den titel som våra kungar har haft, inte ganska nyligen i alla fall. Gustav den sjätte lärde jag mig hette Sveriges, Götes och Vendes konung. Vad är detta vände för någonting?
Det har ingenting med Vendel att göra faktiskt. Nej. Utan det här är en titel som Gustav Vasa snor från danskarna. De var ju inte, danske kung Gustav Vasa var ju inte alltid såta vänner, om vi säger så. Danskarna ville kalla sig för Götars konung, och då snodde Gustav Vasa den här titeln, Vendes konung, från danskarna. Och den här titeln i sin tur, den antog ju då de danska kungarna på 1100-talet. Så nu är vi ju långt tillbaka i medeltiden. Efter att de underkuvade ett slaviskt folkslag i nuvarande Nordtyskland som kallas för Vender. Och när man översatte det här sen till latin, det här är lite krångligt, då fick det ofta formen Vandalorum.
Inte vandaler har inte med att göra.
Jo, man blandar samman vänderna med vandalerna, som ett annat germanfolk.
Ja,
då, så att vad det syftar på, det är alltså vandaler. Gustav Vasa trodde ju att det här syftade på vandalerna då. Men egentligen så syftade det på de slaviska vänderna som danskarna underkuvade där på medeltiden.
Och det var område i Pommern eller något?
Ja, precis. Nu var det Nordtyskland.
Polen.
Där. Ja, exakt.
Ja. Mm. Då kan vi lämna det. Då ska vi gå då till vikingatid. Och en del, jag håller ju på med det här religiösa temat. Under vikingatid, för det vill säga 800-tal, det är vikingatid för mig. Då kommer den här killen Anskar till Birka för att kristna oss. Hur går det då?
Ja, han upprättar ju en församling i Birka där han får tillåtelse av en lokal kung, där kung Björn. Väl en av våra äldsta namngivna kungar, för övrigt, i den här delen av världen. Och det här bär ju inte frukt direkt. Det finns ju en liten församling på Birka, men Birka bränns ju ner sen faktiskt på 900-talet, och det rinner ut i sanden. Att vi ens känner till Anskar, att han har fått så stor uppmärksamhet, det är ju lite av en tillfällighet, för att han blir ju sen ärkebiskop av stiftet Hamburg-Bremen, och hans efterträdare, kompis Rimbert, skriver då en skryttext, en biografi över Anskars gärningar, Vita Anskari, där vi får höra om hans järva expedition uppe till de här vilda hedniska människorna i norr. Och det är intressant, titthål alltså in i en mycket större process där det kom alltså missionärer från nuvarande Tyskland och inte minst England då, för att försöka kristna de här hopplösa hedningarna i Götaland och Svealand.
Men för att komma hit och sprida en kristen tro måste man väl ha fått någon stöd direkt eller indirekt av makthåll, för man kan väl inte, om man nu tror på Tor och Oden och så, jag gissar att man gör det på den här tiden.
Ja.
Tor och Oden är viktiga.
Ja.
Och Frej och
ja,
sådär.
Ja, visst.
Då kan man väl inte komma och vanära dem hur som helst och säga att nu ska ni tro på den där kristna guden.
Ja, just det. Nej, man får ju vara smidig och som du nämnde det, alltså man får ju söka beskydd och sanktionera det här genom lokala makthavare som är kungar och hövdingar.
Kan man tänka sig att då kungarna så, eller härskarna då, för vi hade väl inte en kung i Sverige, alltså som styrde över Sverige?
Nej, inte riktigt. Det har ju inte kommit slaget igenom.
Nej. Man fick vända sig till, om jag nu säger, lokala länsherrar eller någonting sånt.
Ja.
Och då kanske man, alltså de kanske skulle tycka det var fiffigt att istället för att tro på flera gudar, så alltså om det finns en himmelsk gud så måste det finnas en världslig Gud också. Alltså, det är en som sitter på tronen.
Ja.
De kanske gillade idén.
Ja, du tänker kungaideologin där. Som,
ja, eller hertig, ja. Alltså, den där som var högst upp på vilka gillade. Alltså, någonting måste ju de här mäktiga männen erbjudas för att ge skydd åt missionären.
Jo, nej, men absolut. Och det här är ju en lång process där med kristandet som också är väldigt omdiskuterat. Men när de här kungarikena Danmark, Norge och Sverige växer fram så växer det fram som mot bakgrund av en kristen kungaideologi. Det är mycket riktigt. Och där är ju Danmark egentligen först ut på plan kan man säga och följt av Norge och sen lite senare Sverige.
Får det bli förebild för att alltså, på 1800-talet när anska det här då har vi inte kommit så långt. Det är några som försöker.
Ja, kristendomen etableras ju faktiskt i Västergötland vid den här tiden. Där bär den frukt, där slår den igenom, intressant nog. Men det dröjer kanske en 300-400 år ytterligare till innan den har blivit dominerande i hela det som kommer att bli det svenska riket.
Ja. Innan vi kommer till hela Sverige, hela Sverige dansar eller vad det heter, hela Sverige bakar.
Ja.
Vikingarna pratade vi om.
Mm.
Det blir också en företeelse, en nordisk företeelse på 800-talet, kan vi säga, 800-900-tal.
Ja.
Och då tror jag att det är så här att danska och norska vikingar åker västerut och svenska vikingar åker i huvudsak österut.
Mm.
Ja, varför blir vi rövare, pirater, skövlare samtidigt i Sverige, Norge och Danmark? Och sen åker ut i världen och skövlar, eller rånar, eller rövar.
Ja, det är en mycket bra fråga. Det här är ju återigen en sånt här tvistämne som de lärde gillar att stöta och blöta. Men för att förenkla det hela, det har ju några förutsättningar för att det ens ska vara möjligt. Och där har vi den tekniska förutsättningen. Vi har ju utvecklingen av vikingaskeppen. Vi börjar använda segel och tillhörande, vad kallas det, rigg-anordning på skepp vid den här, början på 700-talet så har vi tecken på att man gör det här uppe. Och det här gör det möjligt att man kan åka mycket längre och slå till snabbt och för den delen åka och handla över stora områden. Sen är det ju ren opportunism, alltså vi har ju försvagat Europa som är ganska kaotiskt vid den här tiden, speciellt på brittiska öarna och i nuvarande Frankrike, det som är Frankriket. Samtidigt som vi har en stor efterfrågan på lyxvaror i den här tidens rika supermakter i öster. Det är ju det bysantinska riket Östrom och sen kalifatet kring Bagdad, nuvarande Irak. Och sen har vi ju blomstrande muslimska riken även i Centralasien dit man kan åka och tjäna sig en rejäl hacka. Vi har ju hundratusentals arabiska silvermynt i Sverige har man hittat till exempel. Och sen finns det väl också en utveckling i samhället, de nordiska samhällena vid den här tiden som driver fram de här vikingatågen. Man spekulerar i att hövdingar, kungar, småkungar konkurrerar med varandra. Man försöker ju då locka till sig följande anhängare och det här gör man genom väldigt kostbara, dyrbara gåvor. Och de här gåvorna, det kan man inte få på annat sätt än att man är ute och snor dem helt enkelt. Och då gör man jättegärna det i de här svagare områdena i Europa.
Kan man då tänka sig att det är danska och norska som snor grejer i Frankrike och England? Så kommer man tillbaka med dem och så kan svenska vikingar åka österut med de här dyrbarheterna. Byta till, få betalt i silverpengar. Mm. Eller,
till exempel, absolut. Det är ett väldigt avancerat och utvecklat handelsnätverk som uppstår här i norra Europa som förbinder egentligen alltså brittiska öarna med egentligen nuvarande Turkmenistan och Persien i nuvarande Iran. Borta
men jag försöker skapa en bild av mig som den stora historieberättaren. Så att jag vill dra slutsatsen. Danska och norska vikingar var rövare. Svenska vikingar var entreprenörer, köpmän.
Det är lite för förenklat. Jag tror att det säger mycket om våra önskningar. Vi vill inte att våra svenska förfäder ska vara så våldsamma och brutala. Vi gillar att se kamprad i gamla vikingarna. Nej, men om vi säger så här. Visst plundrade även de svenska vikingarna, men i och med att vi var väldigt vända till öst så blev det kanske... Det var rimligare för svenska vikingar från Svealand att satsa mer på handel och inte minst också legoknektsverksamhet i Konstantinopel då, där man kom att utgöra ett elitgarde, det så kallade Väringagardet. Det kunde man också tjäna en rejäl hacka på.
Och den här då lyckosamma tiden, rent ekonomiskt i alla fall för Sverige och de som var lite företagsamma då, varför tog vikingatiden slut då?
Ja, återigen, det byggde på opportunism, och när de västeuropeiska rikerna började försvara sig på ett annat sätt, blev starkare, man byggde befästningar och utvecklade militärteknologin, då var det inte lika lätt längre att åka på plundringståg eller utpressningståg som man gärna gjorde. Engelska kungarna till exempel, de slog ju tillbaka vikingarna så småningom.
Vad heter han? Vilhelm Erövraren, 1066 i Hastings, fanns det vikingar kvar då?
Ja, vikingar kan man ju prata om fortfarande. Han var ju ättling till de här danska vikingarna som fick en del av Nordfrankrike av den franske kungen. Det som kommer att kallas Normandie, alltså nordmännens land. Det här är början på 900-talet, så får de bosätta sig där. Och de får ju uppdrag att försvara Frankrike mot andra vikingar helt enkelt. Det var det bästa sättet man kunde göra. Leja andra vikingar mot dem. Och Wilhelm här, han är ju nättling till de här vikingahövdingarna då.
Ja, och med vikingatiden så tar också, kan man väl säga, järnåldern slut.
Ja, precis. Man brukar ju kalla vikingatiden, det är ju yngre järnålder. Och sen kan man säga runt 1000-1050, då blir Sverige en del av den europeiska kristna gemenskapen, och därmed så är vi inne i den västeuropeiska medeltiden.
Ja, vi får vår medeltid, men de har haft vad de kallar medeltid i ungefär 500 år.
Ja, absolut. Och det som är den stora grejen här, det är ju kristendomen när den slutligen etableras. Då blir vi en i gänget, så att säga, en i den här framväxande västkristna klubben.
Det blir nästa program blir då vår medeltid, men innan vi avslutar vikingarna så är också jag vet inte om det är ett tvistämne bland lärde, men bland lekmän, hade vikingahjälmarna horn eller inte?
Nej, det hade de inte.
Det var i serietecknarnas värld.
Ja, det här är ju någon, vad är det nu, från början brukar man avbilda vikingar, det här nu snackar vi 1800-tal, då har de väl vingar på hjälmarna, tror jag. Och sen sätter man på horn. Men det är roligt. Det finns ju bilder från, vi pratar ju folkvandringstid, på hornhjälmar. Och det finns ju upphittade hjälmar med horn från bronsåldern. Nej, det här är mycket äldre. Men det var ju så här, när man på 1800-talet då skulle försöka skapa en bild av vikingen, då var det inte så noga med olika tidsåldrar. Man kanske inte ens visste riktigt hur gamla de här bronshjälmarna var. Så att då fick ju de tjäna som någon slags inspiration. Så det är nog därifrån de kommer. Men då har man blandat huller och buller. Och de här behornade hjälmarna som både finns bevarade från bronsålder och i bilder, det är ju ceremoniella hjälmar. Det är inte någonting man har haft och krigat med förmodligen. Nej.
Ja, Mikael, då ber jag att få tacka. Nu har det blir en bra brytning till nästa gång. Vi har klarat oss fram till och med vår järnålder och ska nu gå in i vår medeltid. Men det får bli nästa program.
Ja.
Tack för idag.
Tack.
Och tack till er lyssnare. Vi återkommer.